Tack Carl-Johan för de välkomnande orden och roligt att vara tillsammans med er här i församlingen i Oskarshamn. Jag var här lite grann på ert jubileum också som åhörare. Det var väldigt spännande att få vara med på den här högtiden. Och då pratade jag med några av er som har lite längre erfarenhet här i församlingen. Jag sa det att jag är tveksam om jag någonsin har predikat här. Ja, men du var på en tältmöteskampanj. Det var nog i slutet på 90-talet någon gång. Annars har jag varit här i kyrkan ett antal gånger. Jag började som ung evangelist i pingstförsamlingen i Emmaboda. Och det är ju samma område, så att jag har varit här på ett antal pastorssamlingar genom åren. Och sen har vi varit i Kalmar ett antal år också. Vår familj kom dit 1995, så det blir ju ett tag. Roligt att vara tillsammans med er. Och det känns väldigt gott att få samtala med Carl-Johan och ha honom som en personlig vän. Trevligt. Jag har fått ett tema idag. Jag gillar ju det när man får ett litet tema. Det är spännande. Och jag förstår att ni har en serie här med predikningar som handlar om Bibelns ord. Och det är en särskild aspekt vad Bibeln gör med oss. Bibeln som vägleder. Psalmisten skriver så här i Saltarens längsta psalm 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag tror att ni har hört det där allesammans som är här, mer eller mindre i alla fall. Det är två bilder egentligen som fogas samman. En lykta för foten. Det är precis där jag trampar och där jag går. Och sen är det ett ljus på min stig. Då anar man inte bara precis där man går, utan det finns en väg framåt. Och det är ett spännande löfte. Genom sitt ord vill Gud leda dig och mig precis i det steg där vi befinner oss just nu i livet. Men när vi öppnar hans ord så faller också ljus på det som är vår närmaste framtid. Det är mycket vi inte vet, det som hör framtiden till vet vi egentligen ingenting om. Vi har en massa saker som vi antar att det blir en normal dag imorgon när vi ska gå till jobbet eller skolan eller vad vi nu sysslar med. Eller om man är pensionär som jag är, så vet jag ungefär vad jag ska göra imorgon. Men egentligen vet vi inte. Det kommer dagar ibland som förändrar vår tillvaro oerhört mycket. Men Guds ord och gemenskapen med Gud, den skapar någonting i våra liv. Den ger oss en trygghet, en stabilitet. Och jag kan luta mig tillbaka och säga, Gud, du har lovat att vara med mig alla dagar till tidens slut. För det sa du, Jesus, till dina lärjungar. Och du ser oss, Herre, som vill vara dina lärjungar idag. Visst har du samma omsorg om oss allesammans. Det ger en slags grundtrygghet i livet. Och dessutom så vill Gud leda oss och visa oss den väg vi ska vandra på. Det är spännande. Och ibland får man vara med om det där att det oväntade plötsligt händer. Jag minns en tågresa jag gjorde en gång till Stockholm för många år sedan. Och efter att jag har bekantat mig med min närmaste granne, vi satt bredvid varandra i tåget, så förstod jag att det var ingen tillfällighet. Att jag just den gången satt bredvid just den mannen. Jag tror att det är viktigt att behålla den där tron på att Gud faktiskt kan leda dig och mig. Genom sitt ord, genom sin heliga ande. Genom Bibelns ord som förkunnas i gudstjänsten så får vi vägledning. Det är inte alltid ett sånt tydligt tema som idag. Men den som har uppgiften att predika Guds ord söker vägledning från Gud. Och många gånger så kan du och jag, när vi sitter ner i gudstjänsten och lyssnar till predikan, tänka, ja, det där var precis vad jag behövde den här dagen. Sen är det också väldigt fint att ta sig tid att själv läsa Bibeln. Jag har läst den många gånger, men det hör liksom till mitt jobb att göra det. Men jag gjorde det när jag var ung. Jag började läsa igenom hela Bibeln när jag gick i 7:e klass. Och det var ju en utmaning, särskilt Gamla testamentets skrifter, för att inte tala om dessa långa släkttavlor. Förresten så hörde jag en rolig historia för ett antal år sedan om några ungdomar som besökte en gammal dam i kyrkan. Hon orkade inte gå längre till kyrkan, men hon var lika from och lika positiv. Hon var alltid så glad och tackade Gud för allting. Så ungdomarna i kyrkan, de kände henne liksom och gick hem till henne. Och så skulle de testa henne. De tog fram det tråkigaste bibelstället de kunde hitta. De här långa släkttavlorna. Och så började de läsa ett långt avsnitt. Och så sa de inget mer, för de skulle liksom avvakta hennes reaktion. Och då sa hon, ja, tack gode Gud att du håller ordning och vet vad vi gör allesammans, blev hennes kommentar. Ingen var okänd för Gud. Alla namnen som står där visar på något sätt att Gud bryr sig om varenda en utav oss. Visst är det underbart? Det finns så mycket underbar kunskap i Bibeln. Och ibland är det så att ibland måste vi läsa bibelställena 3, 4, 5 eller kanske 75 gånger innan poletten trillar ner och vi förstår, ja, det här betyder det. Genom Bibelns ord, det vi hör i predikan, det vi läser själva, när vi tar tid att göra det så får vi vägledning. Vi är inte ensamma. Gud har lovat att vandra tillsammans med dig. Och han har gett oss en instruktionsbok för livet. Och också gett oss en orienteringskarta så att vi kan hitta hem. En dag avslutas våra liv. Det vet alla människor att det är på det sättet. Och Gud har en framtid för oss. Jesus Kristus led och dog på Golgata kors. Han uppstod, han visade sig för sina lärjungar. För att du och jag ska få veta att det finns ett evigt liv. Till och med den ene rövaren på korset som ödmjukade sig efter att han hade varit med och smädat Jesus tillsammans med sin olyckskamrat. Och så sa han till Jesus, tänk på mig när du kommer till paradiset. Ja, säger Jesus, idag ska du vara med mig i paradiset. Vilken fantastisk Gud vi har. Nåden, den kan inte beskrivas, den är oändlig. Allt det där möter oss i Bibelns ord. Det är vägledning för oss, det är lisa för själen. Det ger oss mod att leva och det ger oss tro på framtiden. Jesus får frågan vad som är viktigast i lagen. Ni vet, de här fariserna som alltid följde efter Jesus som en svans. För att höra, kanske de hade lite anteckningsböcker med. Inga mobiltelefoner naturligtvis, men de noterade vad Jesus sa. Så de försökte hitta någonting som var fel. Och frågade hon, vad är det som är viktigast i lagen? Då sammanfattar Jesus med några korta ord hela Gamla testamentets budskap. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din själ och din nästa som dig själv. Det sammanfattar lagens båda tavlor. Ni har hört det. När Mose kom från det heliga berget där Gud på ett mäktigt sätt hade uppenbarat de här livsreglerna som skulle styra det judiska folket. Som fortfarande är liksom dyrbart och heligt för dem. Lagens tavlor. Och alla de där 10 Guds bud. Som när jag var grabb så fick man ju lära sig det i söndagsskolan. Och i olika sammanhang. Till och med i skolan så kunde det hända att läraren gick igenom det. De sammanfattar, ger oss riktlinjer för ett bra mänskligt liv som håller fortfarande än idag. Att älska Gud, att älska sin nästa. Svårare än så behöver det inte vara. När Gud skapade oss människor så står det att han skapade oss till sin avbild. Efter sin bild. Det finns någonting av Gud i varje människa. Låt oss aldrig glömma bort det. Ibland kan vi möta människor som har varit med om sådana omständigheter eller som har fjärmat sig från Gud, som har kommit vilse eller ja, som är sjuka och plågade. Så vi känner inte igen den där avbilden, men den finns där inne som det var med rövaren på korset. Ljuset från Gud som möter oss i skriften och vår personliga gemenskap med Jesus inbjuder oss att fortsätta vandringen tillsammans med kärlekens Gud. Genom Bibelns ord så kan Gud tala rakt in i vårt allra innersta rum. Ibland kan vi känna att Bibeln gör skillnad i våra liv. Ibland märker vi det inte. Men Guds ord verkar hur det än är. Även den där gången där du slår igen Bibeln och säger du kanske till dig själv: ja, jag tycker inte jag fick ut så mycket av det. Nej, men då ska du veta det. Nästa gång du läser det bibelstället så har du säkert nytta av att du har läst en gång tidigare. Så steg för steg under vår vandring i livet så öppnar sig nya bibeltexter för dig och för mig. Texter som kan bli oss till vägledning och till hjälp. David, han var ju en person som upplevde framgång kan man säga. Guds närvaro. Han var en stor kämpe. Tänk när han besegrade den mäktige Goliat som höll hela Israels armé i fruktan. Ingen vågade göra någonting när han fanns med på filisteernas sida. David hade i sin personliga tjänst som herde lärt känna Gud. Det fanns farliga rovdjur som var ute efter fåren. Och han tog sin uppgift på allvar. Och när han kände att han inte själv kunde klara av de här bestarna som liksom hotade fåren, så bad han till Gud om styrka. På detta, i sin ensamhet, i sin tjänst, hade han lärt känna Gud. Därför vågade han utmana Goliat den här gången och besegra honom. David var en Guds kämpe, men han upplevde också att han kom bort ifrån Guds plan. Han syndade å det allra grövsta. För att få den kvinna som han älskade vara för sig själv så skickade han fram hennes man genom en av officerarna i det främsta ledet när en stad skulle stormas, så att han kunde försvinna bort på ett smidigt sätt. Men en dag så står profeten, kommer till honom och säger som det är. För att David ska förstå så får han höra en berättelse om en man som äger ett enda får, och så är det en rik man i närheten som får besök, och så han har ju ett övertag, han äger ju den här fattige mannens alla ägor och han är beroende av honom, och han kräver att få det här enda fåret för att slakta det när han får gäster. Och profeten inväntar Davids reaktion, och det är klart han reagerade fruktansvärt. Den mannen borde inte få leva, säger David. Ja, den mannen är du, säger profeten. Och så bara i ett enda ögonblick så faller Guds ljus över hela hans liv. Och det står att David bekände sin synd. Och vet ni vad profeten säger? Du är förlåten. Ja, 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 stopp, säger du kanske. Kunde det gå så där lättvindigt? Nu talar vi inte om någonting lättvindigt. Jag är säker på att när Guds ljus kom in i Davids innersta rum, så var det en kraft i detta bibelord som gjorde honom så förkrossad och så bruten. Och det finns en av saltarsalmerna som beskriver det där. Innan han bekände sin synd, han kände hur liksom livssaften förtorkade, så han liksom försvann bort. Men så står det, då bekände jag. Och då hände undret i hans liv. Han blev förlåten. Även om kanske du och jag och många andra tyckte att hur kan Gud vara så barmhärtig så han förlåter en människa som är så maktfullkomlig och beredd att mörda andra bara för att få sin vilja igenom. Och Gud säger ju det också genom profeten. Men så stor är Gud. Så stor är hans nåd mot oss människor. David har i sina psalmer ibland ett uttryck om att när Gud, han beskriver det som hände i hans liv på ett poetiskt sätt. Han befinner sig längst ner som i en brunn. Han kämpar för att komma upp, men han kommer inte upp. Och så upplever han hur Gud sträcker ner sin hand och lyfter upp honom ur dyn. Och då skriver Paulus, i det ögonblicket när Gud räddar honom, frälser honom, så föds en ny sång i hans inre. Ja, den nya sången, vad är det för någonting? Då kan man ju fundera, vad är den gamla sången? Jag får kolla med dig som Karl-Johan om jag har dragit rätt slutsatser. Den första sången, vad är det? Jag tänker mig att det är skapelsens lovsång till Gud. Och människan tillhör ju det som Gud har skapat. Men Gud har lagt ner någonting av sitt eget väsen i varje människa. Det gör människans värde större än alla andra individer som finns. Men allt skapat ska vi ju se med respekt på. Och idag nu när vi börjar vakna upp över allt detta skapade som Gud har gjort. Och vi märker att vi med vår, vad är det? Det handlar mycket om snöd, vinning och okunskap. Vi håller på att bryta ner hela det ekosystem som finns runt omkring oss. Gud skapade världen. Och man kan säga att när man går ut, det ser ut att bli en riktigt vacker vårdag idag. Jag gratulerar dig att du ändå har gått på gudstjänst. Men när du kommer ut så kanske du hör fåglarna kvittra och en och annan vårblomma sticker upp i marken. Visst är det fantastiskt. Skapelsens lov som kan vi möta på väldigt många olika sätt när vi går ut i naturen. Det är den första sången. Den gamla sången som har funnits sedan skapelsens morgon. Men den nya sången, det är den frälsta människans lovsång till Gud. Jag har upplevt den. Har du gjort det? Jag är säker på att du har gjort det. Det är viktigt att den där sången får förnyas gång på gång i våra liv. Att vi inte börjar tänka den där tanken att ja, du Gud, jag har skött mig ganska bra och jag har gjort det och det och det och det och det. Så att jag har rätt att känna ganska stor stolthet. Nej, vi behöver ha det ödmjuka perspektivet. Gud, du vet hur frälst jag är, så vet jag att i grund och botten är jag också en syndare. Jag behöver din nåd och din frälsning. Den nya sången. Det där begreppet dyker upp i Uppenbarelseboken också. På ett par tre ställen där så står det talas om en skara människor som sjunger den nya sången. Här i vår värld så är det så mycket som kan störa vår lovsång. Vi drabbas på olika sätt av allt det som alla andra människor drabbas. Sjukdomar, relationsproblem. Det kan vara jobbigt på arbetet. Det finns massa saker som vi som människor går igenom. Som ibland vill förstöra den där lovsången, tacksamheten till Gud. Men när vi beder, när vi öppnar hans ord, när vi vill lära känna Gud, då kan den där sången födas på nytt. Men den kan sjungas med full frimodighet och full vetskap först i den eviga världen. Först där och då kan vi se tillbaka på vårt liv och konstatera, tänk att där var du med mig, Gud. Jag tror att vi har varit med om mycket mer än vi själva vet om i våra liv. Allt det där som Gud hindrade oss från att uppleva, vara med om. Och som skyddade oss i. Och han hjälpte oss. Ibland när vi har tyckt att det har varit mörkt och svårt. Men när vi kommer på andra sidan så kommer vi att förstå. Tack Gud att du var med mig också i detta svåra. Vi som människor, vi är ensamma bland allt skapat på jorden att ha den här inre kompassen, samvetet. Och jag tror att vi ska vara rädda om vårt samvete. Jag tror att vi ska försöka att vara lyhörda till rösten inom oss, vad den säger till oss. När du och jag bekänner vår synd och överger den, det är två steg. Att bekänna, vad är det? Det är inget krångligt begrepp. När vi säger som det är. Ibland behövs det tid för oss att upptäcka vår synd. Precis som det var för konung David. Men när Gud visar oss. Eller vi kanske förstår det på en gång. När vi har gjort något som inte. Då ska vi bekänna vår synd. Ja, tänker du. Vem ska jag bekänna för? Till Gud. Naturligtvis. Men berör det andra människor så är det väldigt bra att få bekänna. Det menar inte jag att man kan säga något förfluget ord. Men när det är någonting. Att du kan gå till din syster och bror och säga. Jag vet inte om du minns det, men jag skulle vilja be dem förlåtelse. Jag gjorde så, jag sa så, eller det blev så. Förlåt mig. Är det någonstans vi borde be varandra om förlåtelse, tycker jag det är den kristna församlingen. Ibland kan det ha varit så i våra sammanhang också att vi ibland tror att vi är syndfria, att vi aldrig gör något fel. Men om vi är ärliga mot oss själva och ärliga mot den Guds närvaro som vi möter när vi läser Bibeln, så måste vi konstatera att vi är inte perfekta. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ja. Livet är en vandring tillsammans med Gud. Och livet ger oss tillfällen att bekänna vår synd. För att du och jag ska behålla vår tro på Jesus Kristus. Syndens makt är stor. Synden vill att du och jag ska vika av ifrån den rätta vägen. Att vi ska förlora glädjen i att få vara en del av Guds församling. Att få vara en troende människa. Men det finns ett botemedel och det är bekännelsen. Och ibland är det bra när vi har bekänt vår synd. Att också försöka göra någonting gott mot den människa som vi har förorättat. Eller syndat emot på något sätt. Ibland är det inte möjligt. Den människa som vi plötsligt tänker på finns inte längre. Men då finns Gud. Hans förlåtelse, hans barmhärtighet har ingen gräns. Det är rätt fantastiskt. Vilken Gud vi har. Bibeln innehåller många pärlor. Och jag tycker inte att det är fel att du kanske har en penna någonstans. Gör en liten stjärna eller stryk under en text. Ha en liten bok med dig så du kan notera det där. Skriv gärna ett datum då och då läste jag det och det här berörde mig på det sättet. Så kan du en sån där grå dag när ingenting liksom tänder till när du läser Bibeln, kan du återvända och säga att ja, men det har jag ändå upplevt. Låt oss ta vara på de där tillfällena som blir av ett gudsmöte när du och jag läser Bibelns ord. Och tycker att det är knepigt och svårt att läsa Bibeln, börja med de texter som du tycker är enklast. Evangeliernas berättelse om Jesus till exempel. Det är lättare än Paulus brev till Korint, de två breven. Det är lättare att läsa Bergspredikan, Jesu undervisning och vad som är viktigt för oss som kristna. Eller läsa en saltarsalm, psalm 23, Herren är min herde, som du kanske älskar och tycker om. Och ifrån det du tycker om och är lättfattligt så kan du söka dig vidare. Och du behöver inte läsa alla namnen i släkttavlorna för att vara en verklig och trogen kristen människa. Du kan hoppa över några rader ibland. Men ibland så kan det finnas en och annan pärla i de där släkttavlorna också. Det finns, vi har ju pratat en hel del om David nu. Vad han gjorde och hur Gud verkade i och genom honom trots att han var den han var. Och faktum är ju det att hela den här messias-tanken vi möter. Messias är ju samma sak som Kristus, Jesus Kristus. Så fick kung David på gamla dagar ett löfte från Gud. Att hans ett inte ska utplånas, utan en dag ska det uppstå någon ifrån hans släkte. Som också inte bara har ett mänskligt ursprung utan också ett gudomligt ursprung. Som ska förändra omständigheterna för deras Israels folk, men också ett ljus för hedningarna, för hela världen. Messias tanken. Och därför när du läser Nya testamentet om vad Jesus gör, då kan du möta den blinde tiggaren Bartimaios och höra hans rop. Vad säger han? När han ropar på Jesus, han säger: Davids son, förbarma dig över mig. Och när han ropar det, då betyder det: du, Messias eller Kristus, jag tror att det är du, Jesus, som är den som lagen och profeterna och gamla testamentet talar om. Som hela Israels folk väntat efter. Förbarma dig över mig. Och vi möter de där berättelserna i evangelierna. Hur Jesus rör vid blinda. Till och med uppväcker han vid tre tillfällen människor som är döda. Och det är ett outplånligt tecken på att han är Guds Messias, vår frälsare, hela världens frälsare. Och det står tydligt i gamla testamentets profeter att Davids son, den kommande Messias, ska vara ett ljus för mitt folk Israel, men också för hedningarna. Och det är det som händer idag. Vi lever i en del av världen, Sverige, som kanske är världens allra mest sekulariserade land. Det finns en svensk forskare som heter Lars Trägård som vi lyssnade till som pastor på en av våra pingstpastorskonferenser för några år sedan. Och då fick vi se var svenskarnas värderingar finns. Alltså det var en karta som presenterades, om ni tänker att den är bakom mig nu. Och högst upp i det högra hörnet befinner sig Sverige. Det finns inget land i världen som är så sekulariserat som Sverige. Trots att du och jag som har en viss ålder kan påminna oss om att när jag gick i lågstadiet till exempel, så började alltid min fröken Aina Klarström med att sjunga en psalm och så bad hon en bön för oss allihopa. Skulle någon svensk lärare göra det nu så skulle de bli avskedad per omgående så att säga. Så att det kristna arvet har funnits med oss, men det är borta idag. Och vi hör människor, politiker säger att ja, den som refererar till någonting som har med religion att göra som ett stöd för politiska uppfattningen är farlig och sådär, kan man höra regeringsmedlemmar och så där säga. Men Gud finns i alla fall. Det har aldrig funnits så många kristna på den här jorden som det gör idag. Guds rike går framåt. Och jag tror att Gud vill göra någonting med Oskarshamn, med Kalmar, med vårt land. Jag tror att Gud vill använda dig och mig. Det är så många trasiga människor i vår tid som behöver evangeliet, som behöver det här förlåtande budskapet som vi möter i Bibeln. Också detta att du och jag kan få vår synd förlåten och att vi kan bli uppfyllda av helig ande, precis som de första kristna. Vi tillhör ju den rörelse i Sverige som har det som namn, pingströrelsen, pingsten. De 50 dagarna efter korsfästelsen och Jesu uppståndelse, där Jesus hade sagt åt sina lärjungar att de fick inte gå ut och predika evangeliet överallt i världen förrän de hade tagit emot den heliga ande som han lovade dem. Vi har ett underbart budskap i Bibeln. Det finns fantastiska löften till dig och mig. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Det är Jesu egna ord om sig själv. Vi behöver inte mer än Jesus. Genom honom får vi lära känna vår Gud och Fader. Genom honom kan vi bli fyllda med den helige ande. Genom honom kan vi bli redskap för att hjälpa människor. Det här som vi sysslar med i församlingen, det handlar inte bara om en andlig dimension hela tiden, utan det handlar om att du och jag kan möta människor där de är. Jag är ibland ute och pratar lite grann om den lepramission som finns i Sverige. De flesta frikyrkosamfunden är med i den här rörelsen. Och det handlar om att det fortfarande idag, precis som på Jesu tid, när Jesus botade de spetälska till exempel, idag kallas det för lepra, så är det vi som kommer ifrån de kristna kyrkorna som satsar på att hjälpa dem. Och vi får bidrag ibland ifrån svenska myndigheter och u-hjälp som finns. Det här är viktigt, att vi fortsätter att möta människor där de är. Att vi inte bara hamnar i en andlig sfär här uppe, utan att precis som Jesus, han brydde sig om svaga, utsatta människor. Ibland frågar jag mig när jag sitter hemma med min bibel: är det jag som läser bibeln eller är det bibeln som läser mig? Jag kan ju fundera över det. Ibland så läser bibeln. Bibelns ord betyder så mycket. Jag får kunskap om Gud. Jag får kunskap om mig själv. Och jag får också del av Guds kärleksfulla ljus. Hur ska det gå för vår planet? Hur ska det gå för världen? Hur ska det gå för människorna? Svaren finns i Bibelns allra sista bok. Bibelns ord kan vägleda oss på alla områden som är viktiga för oss människor. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss, precis som du har lovat oss i ditt ord. Att när vi är samlade i ditt namn så är du här. Tack Herre för att vi får lyssna till ditt eget ord den här dagen. Tack Herre för att du verkar genom ditt ord i våra liv. Ibland märker vi det och ibland märker vi det inte. Herre, du ser oss allesammans, vi som är tillsammans här idag. Du har följt oss ifrån vår första dag till där vi är just nu. Tack för att du har gjort det med barmhärtighetens ögon. Och Herre, du möter oss alltid med din nåd, Herre. Tack för att vi får komma till dig i olika situationer i våra liv. Tack för att vi får vara dina barn, Herre. Tack för att vi får be till dig. Tack för den heliga ande som du har gett oss, som följer oss på livets väg. Herre, jag ber för mina vänner här i Oskarshamn idag. Jag ber om din välsignelse över var och en av oss som är här på gudstjänsten idag. Jag ber för ditt rike. Jag ber för de andra kristna kyrkorna som finns här. Jag ber att evangeliet skulle få segra i den här staden och i vårt land, Herre. Många fler människor skulle få upp ljuset för att du faktiskt är världens frälsare. Du är den som älskar varenda människa. Tack för att du kan hela det som är trasigt. Tack för att du kan förlåta synd. Tack för att du öppnar vägen till himlen. Vi prisar dig tillsammans. Amen.